Tack för den sången. Och för er som vill se en intressant film så kommer ju just den här filmen om Martin Luther King nu, Selma, som släpps här. Jag vet inte om den redan har släppts, men jag tror att man kan se den nu framöver. Det är definitivt en film som jag tror är värd att se och inspireras av. Ska vi stå upp medan vi läser evangelietexten från Lukas kapitel 11? Vers 14-26. Står det så här. En gång drev Jesus ut en demon som var stum. När demonen for ut började den stumme tala och folket häpnade. Men några sa det med demonernas första Belzebul som han drev ut demonerna. Andra ville sätta honom på prov och krävde att få se ett tecken från himlen. Men Jesus visste vad de hade i tankarna och sa: varje rike som råkar i strid med sig själv blir ödelagt och hus faller över hus. Och om nu Satan råkar i strid med sig själv, hur ska hans rike då kunna bestå? Ni säger ju att det är med Belzebul som jag driver ut demonerna. Men om jag driver ut demonerna med Belzebul, med vems hjälp driver då era anhängare ut dem? De kommer alltså att bli en edom. Men om det är med Guds finger jag driver ut demonerna, då har Guds rike nått er. När en stark man vaktar sin gård med vapen i hand får hans ägodelar vara i fred. Men kommer det en som är ännu starkare och övermannar honom, tar den mannen ifrån honom alla de vapen han litade på och fördelar bytet. Den som inte är med mig är emot mig, och den som inte samlar med mig han skingrar. När den orena anden lämnar en människa vandrar den genom vattenlösa trakter och letar efter en plats att vila på. Hittar den ingen, säger den, jag vänder tillbaka till mitt hus som jag lämnade. När den så kommer och finner det städat och snyggt går den bort och hämtar 7 andra till dom till som är värre än den själv, och de följer med in och slår sig ner där. För den människan blir slutet värre än början. Varsågod och sitt. Herre, jag ber att du ska tala till oss idag. Tack för att i den här kampen mot det onda så är vi inte ensamma, utan du har lovat att vara med oss. Amen. På 1700-talet så var det en filosof som hette Rousseau, och han framförde en teori om barnets inneboende godhet. Släpp liksom bara fram det naturliga hos barnet så kommer allt bli bra, då kommer godheten att segra, var ungefär vad han sa. Ondskan, det är liksom mer ett socialt påfund. Och det finns fortfarande de som åberopar just Rousseaus teorier. Men jag tror att de flesta av oss ändå är överens om det dör inte så jättelänge innan vi ser kampen mellan det goda och det onda också i ett barns liv. Alltså ondskan är en del av en fallen värld. Jag tror att det finns 2 diken man kan falla i här. Det ena är att man förnekar ondskan som en egen verklighet, eller åtminstone att det finns en källa till ondskan. Ytterst sett det som Bibeln kallar för Satan, som är motståndare, eller djävulen, han som är splittrare. Det är det ena diket, man förnekar allt detta. Och det andra diket är att se djävulen liksom i allting. Och se demoner överallt. Jag minns själv, jag var ute med OM, Operation Mission, en sommar i min ungdom. Och då kom jag att dela rum på en konferens med en annan ung man. Och just då var han oerhört deprimerad. Och han såg bokstavligt talat demoner precis överallt. Vad man än började prata om. Så han aktade dig, det där, det kan vara farligt. Och så kom det någonting. Och det blev liksom demoner precis överallt. Ja, det var oerhört jobbigt, både för honom själv, han sög ju musten ur sig själv, och nästan ur mig också faktiskt. Ja, det är ett dike som vi ska akta oss för, men att ignorera ondskan och källan till ondskan, det tror jag är ännu farligare. Och därför behöver vi påminnas om den här kampen, som faktiskt är allas vår kamp, eller hur? Och hur vi ska vinna den. Och det första är det här med ondskans olika ansikten. Och det har väl sällan funnits en tid då ondskans ansikten är så tydliga som just idag. Alltså IS, det var ju ett begrepp som ingen av oss kände till för ett drygt år sedan. Och ingen kunde väl ana att något så djävulskt och så infernaliskt ont överhuvudtaget skulle kunna inträffa i vår tid. Men nu har vi nästan börjat vänja oss, eller hur? Vid dessa fruktansvärda nyheter och bilder om halshuggna och tortyrer. Okej, vi vänder helst bort blicken, det gör jag i alla fall. Man orkar liksom inte riktigt ta in det. Men visst är det så, det är svårt att komma närmare helvetet på jorden om man är på fel sida än just vad gäller ISIS. Men sen finns ju ondskan också tydligt här i väst. Vet du, till exempel i Tyskland så är det cirka 1,5 miljoner män som varenda dag besöker en bordell. Och vilka finns där? Det är sexslavar, mest från Östeuropa. Unga tjejer som förleds och luras in i ett slaveri. Och de här sexslavarna, de finns ju inte bara i Tyskland, de finns i vårt land. De finns på bordeller i Stockholm, Göteborg, Malmö, i våra storstäder. Alltså det är en fruktansvärd verklighet som finns närmare än vad vi kan ana. Och sen tänker jag så här, visst är det märkligt att de senaste åren så på alla nät och videospel så invaderas de allt mer av just demoner och änglar och häxor och trollkarlar och en uppsjö av andra skumma varelser. Och jag tror faktiskt att det är så att vi i vuxenvärlden, vi har bara en liten aning om vad våra barn utsätts för på nätet. Inklusive nätmobbning som jag uppmärksammats jättemycket på senaste tiden. När de är inne och spelar de här spelen så kommer det destruktiva meddelanden, mobbningar. Du är värdelös, du är urkass och så vidare. Det är så mycket som vill bryta ner och förstöra. Och lägg där till all den porr som finns på nätet. Alltså jag blir mer och mer förskräckt över hur mycket det är. Man, ibland googlar jag som pastor för att hitta lite olika material på nätet. Och så blinkar det till. Har ni varit med om det? Blinkar det till på nätet. Och så kommer det någonting. Gå in på den här sidan. Och liksom man får klicka bort det här. Även i e-mailboxen. Ibland undrar jag om man ska byta e-postadress nu. För det kommer så mycket. En del spam som det heter. Sån här skräpmail släpps igenom. Och det är det. Hej, jag heter Angela. Jag skulle vilja träffa dig. Och det där får jag klicka bort ett par, tre stycken varje dag. Det är så lätt. Det är så lätt. Att fastna i allt sånt här. Men kanske att ändå ondskan är svårast att upptäcka i mitt eget liv. Det finns en annan av dagens texter från Efesierbrevet 5 innan det här kapitlet om hur vi står emot ondskan. Där Paulus talar om att det är så mycket som kan komma in i vårt inre. Och han talar om att vi ska akta oss för orenheten, för själviskheten, för tanklöshet och lättsinnighet i vårt tal, säger han. Alltså det här med ondskan inom oss kanske är lite mer subtil, lite mer svår att upptäcka. Men den finns där. Och någon har sagt så här, och jag tror att det är sant. Det finns en potentiell Hitler i var och en av oss. När man den sidan, ger man den sidan tillräckligt med näring, så kan det gå åt det hållet för vem som helst. Och ibland kan den här ondskan också dölja sig bakom en väldigt vacker fasad. Så ondskan, den finns närmare än du och jag anar. Man skulle kunna säga mycket mer, men jag tror att det här räcker. Ondskans olika ansikten. Men om man då tänker, vad är källan till ondskan? Var kommer den ifrån? Och jag tror att Bibeln talar tydligt om två olika källor. Den första mera sekundär, den andra primär. Den första källan, det är det här egot och begäret som är liksom så sammanflätat med vårt ego. Och läser man i den här boken The Messenger så skriver Jakob apropå just begäret i en parafras: ingen som frestas att göra något ont ska inbilda sig att det är Gud som försöker få honom på fall. Gud är oemottaglig för ondska och lurar inte ut någon på onda vägar. Frestelsen att ge efter för ondskan kommer från oss själva och ingen annan. Vi kan inte skylla på något annat än våra egna flinande förföriska begär. Begäret blir havande och föder sitt barn synden, och synden blir vuxen och blir rena döden. Oj! Alltså ibland är Bibeln väldigt tydlig. Ja, det är den alltid, men ibland är den chockerande tydlig. Det finns alltså ett ego som vi har ärvt, du och jag, alltifrån det första syndafallet. Ett ego som, om du och jag föder och när det, det kan bli en inkörsport för allt möjligt. Och Paulus säger till och med i Efesierbrevet 5 att man kan dyrka sitt eget ego så att den blir en avgud. Och det finns mycket av det, tycker jag, i vår kultur. Mycket självcentrering. Så där finns en källa till det onda. Man behöver alltså inte gå längre än till sitt eget innersta. Men det är inte den primära källan, utan det är just den onde själv. Och, nej, jag har inte tagit fram någon bild på någon med horn och så här. Det är så han ofta avbildas. Men jag tror att han kommer mycket, mycket mera som en, kanske en ljusets ängel, än med han med horn som vi ofta tänker oss Satan. Han är motståndaren. Allt ifrån skapelsen har han varit motståndare till allt som är gott och vill bara bryta ner, vill bara förstöra allt det goda och invadera själen med det som är ont. Och det var det som hade hänt i den texten vi läste, den här dövstumme, där på något vis det onda hade fått insteg, och så var han fylld med en demon som gjorde honom dövstum och föräldern var förtvivlad. Vi ser ju inte så mycket av det här. Men jag har sett mycket av det i Indien. Inte minst ute i indiska byar. Där det är liksom lite mer tydligt och uppenbart. Men jag tror det finns också i vårt land, fast kanske inte lika tydligt. Men djävulen, han vill skrämma oss. Han vill att vi ska huka oss. Det är precis det här som berättelsen, en annan av dagens texter från Gamla testamentet, som är ju en sån här känd söndagsskolberättelse. Ni vet, om David och Goliat. Det är ju precis vad det handlar om. Den här stora, starka Goliat som får hela Israels armé att huka sig och bli liksom rädd och nästan lägga svansen mellan benen. Tills det kommer en som vågar stå emot, som vågar gå emot i Guds kraft. Och det är ju berättelsen om David. Och lite det tycker jag också, eller mycket det, får man också intrycket av när man läser om Martin Luther King. Han var David som gick emot hela detta stora onda system och vann seger, även om i början det här verkade litet och obetydligt i förhållande till det här orättvisa systemet. Och ibland är det så att du och jag känner oss väldigt små och obetydliga när vi möter allt det onda där ute. Och jag tror att han vill liksom få oss att känna oss så. Och då tror jag vi kan hämta inspiration av just Martin Luther King och andra sådana berättelser. Jag läste om en man som heter Dave Hunt, som en som heter Chuck Smith och pastor i USA berättade om. Dave hade i sin ungdom haft en djup fascination för makt. Till varje pris så ville han få kraft och makt och inflytande. Och i den här jakten på kraften och makten så kom han i kontakt med en som heter Lucky Luciano, som var upphovsmannen till maffian i USA. Och flera år levde Dave nära Luciano som en av hans skyddslingar. Men han ville ha mer. Han ville ha ännu mer. Så han började studera Hitler. Och så insåg han att Hitler hade fått makt bland annat genom att han hade vägletts av några som kallades för den vita magins fäder. Visste du det att alltså Hitler stod under okkult inflytande? Då har vi en stor del av den ondska som utgick från Hitler. Det här vita magins fäder, alltså män som sysslade med okkultism. Och så var det så att flera av dem vid andra världskrigets slut hade de flytt till Peru. Och de fick veta att de fanns där. Och så tänkte han, jag vill åka dit och få del av den här makten. Så han åkte till Peru och började sitta vid de här vita magins fäders fötter. Och lärde sig mer om vit magi. Och så plötsligt en dag så upplever Dave hur en ond andekraft börjar att komma in i hans kropp. Och då blir han jätterädd. Och han insåg då att nu skulle jag förlora min egen kraft och bli slav under den här andemakten. Och då flyr han hals över huvud. Han kom ihåg vad han lärt sig om söndagsskolan. Han ropar, Jesus hjälp mig! Och så sticker han därifrån. Han tar sin väska, springer ut från hotellet, springer bort, tar en taxi till flygplatsen och så tar han första flyg tillbaka till Texas. Men även där förföljs han av de här vita mästarna. Han får märkliga telefonsamtal fast de absolut inte kan veta var han finns. Och till slut så kommer han en dag till pastor Chuck Smiths kontor och då beskriver han sin upplevelse och sin rädsla. Och så förklarar Chuck Smith för Dave att det finns en kraft som är starkare än allt ont. Och där så ber Chuck i Jesu namn, namnet som är över alla namn. Och så ber han i Jesu namn att Dave ska bli totalt fri från de här onda krafterna. Och han blir helt fri. Och senare så blir Dave en evangelist. Det här är ett exempel men en illustration på hur det onda kan få intåg. Men också att det finns en kraft som är starkare. Precis det som vi läser om i berättelsen om den här dövstumme. En befrielse från det onda. Och det här det tar mig till den sista punkten idag. Vår kamp mot ondskan. Hur ska vi bära oss åt? Hur ska vi bekämpa det onda? Finns det mer än ett sätt? Ja, kanske blir lite förvånad över det här. Ska man fly det onda? Ska man verkligen det? Ska man fly? Ska man inte alltid stå emot? Nej, det finns faktiskt flera uppmaningar i Bibeln om att fly vissa saker. Till exempel så uppmanar Paulus i 1 Kor 6:18, han säger fly all form av otukt. Och i 1 Timoteus 6:11 så säger han fly begäret efter pengar och rikedom. Fly! Och sen i 2 Timoteus 2:22 när han skriver till Timoteus så säger han fly ungdomens onda begär. Alla de tendenser, de passioner som vill leda dig in i det som förstör. Och det här ordet för fly, det grekiska pseuge, det står i presens imperativ och det betyder en ständig medveten handling som blir till en vana. Jag vet ingen bättre illustration än Josef. Ni vet när han jobbade hos Potifar och en dag var han ensam med Potifars fru och hon sa, hörde du Josef, kom in i min sängkammare. Låt oss ha en trevlig stund tillsammans. Och vad gjorde Josef? Han flydde, eller hur? Och hon fick tag i hans livklädnad och använde den sen som ett bevis och han hamnade i fängelse. Men Josef flydde för livet. Jag glömmer aldrig när jag som ung då var med på en OM-konferens nere i Belgien. Och en av ledarna, det var George Verwe, berättade och delade med sig. Och han sa till en samling för killarna där. Han sa att jag ska erkänna för er, jag har en väldigt, väldigt svag punkt, sa han. Och det är sex. Och jag vet att jag kan inte stå emot i min egen kraft. När jag går förbi en kiosk och ser alla de här bilderna, sa han, så är det som en magnet som vill dra mig dit. Det finns bara ett sätt, det är bara att lägga benen på ryggen och springa därifrån. Och det där kom jag ihåg. Alltså fly det som vill förstöra. Ibland är det bättre att fly än illa fäkta. Det är lite svårare idag. Därför att nu blinkar det så inbjudande på skärmen där i din privata sfär det ingen annan ser. Och där är det så mycket lättare. Det är så mycket lättare. Och det har smärtat mig nyligen när jag fick veta om en man som jag råkar känna, som faktiskt här har liksom gett efter för de här destruktiva krafterna. Och det har ödelagt och håller på att ödelägga hela hans liv just nu. Förstöra hans familj och förstöra hela hans yrkesverksamma liv. Det här är så tragiskt. Och därför tror jag att vi behöver hjälpa varandra på det här området. Därför att det finns onda krafter som vill förstöra. Och ibland så är det bättre att fly. Men så finns det ju det här då. Stå emot. Stå emot. Gå emot. Och det är detta som Mats läste om från Efesierbrevet 6 också. Vi har en vapenrustning. Vi ska gå emot. Stå emot den onde. Precis som David gjorde. Inte egen kraft. Det är ingen av oss som klarar. Det gjorde inte David heller. Han sa, du kom emot mig med svärd och spjut. Jag kom emot dig. I Herren Sebaots namn. Han som är Israels herre. Han kom emot Goliat med en kraft som var större än hans egen. Och det är det du och jag får göra. Vi har ett namn som är över alla andra namn. Och i hans namn måste det onda vika. Han som är i oss, står det i 1 Johannes 4:4, är större än han som är i världen. Och han har besegrat det onda. Det är därför som du och jag kan vinna seger. Inte i egen kraft, utan därför att Jesus har segrat. Och han har segrat över det onda så att du och jag också kan få förlåtelse. För att visst kan det vara så att vi har misslyckats, vi har fallit. Och kan man känna, ja men det är kört. Nej, det är det inte. Det är det inte. Han har besegrat det onda en gång för alla på korset. Därför är det inte kört för någon av oss. Inte för någon av oss. Det besegrade honom, står det i Uppenbarelsebokens 12:11. Genom lammets blod och genom sitt vittnesbördsord. Och Jesus sa det på ett underbart sätt i den texten vi läste i Lukas 11. Och vers 21 och 22. När en stark man vaktar sin gård med vapen i hand får hans ägodelar vara i fred. En bild på den onde. Som vaktar alla de som är fångna under olika former av onda inflytanden. Men så säger Jesus. Kommer det en som är starkare och övermannar honom. Ta den mannen ifrån honom alla de vapen han litade på och fördela bytet. Halleluja. Visst är det fantastiskt. Det är precis vad Jesus har gjort. Han har besegrat onda. Han har vridit vapnen ur handen på vår största fiende. Det gjorde han genom sin död på korset. Han har besegrat det onda. Och i den segern får du och jag vila. I den segern får du och jag vila. Vi kan stå emot därför att Jesus har vunnit seger. Inte därför att du och jag är starka i oss själva. Utan vi får gå emot i hans kraft. Han som har vunnit seger över allt ont i den här världen. Det allra sista här tror jag som är kanske det allra viktigaste för att vi ska stå emot det onda. Det är att låta oss fyllas av det goda. Låt dig fyllas av det goda. Och det här var någonting som blev mig till oerhört stor hjälp också som när jag var i 18-20 års åldern. Jag kämpade mycket med det här. Och jag ibland så så liksom var det onda tankar och annat som man försökte stå emot. Så läste jag en bok som försökte vägleda på det här området. Och det blev mig till en så oerhörd hjälp. Det stod så här: evil is driven out by taking in the good, by the expulsive power of a new affection. Det var en engelsk bok. Det betyder så här: det onda drivs ut genom att ta in det goda. Genom liksom den utdrivande kraften i en ny attraktion. Ja, vad betyder det? Jo, om jag är förälskad i en kvinna. Jag blev förälskad i Helena och vi gifte oss så småningom. Ja, men då liksom blir det en ny attraktion som annat får ge vika. Det är mycket annat som liksom får stiga åt sidan. Och när vi fylls av Jesus, fylls av det goda, då blir det någonting nytt. Alltså man har inte riktigt tid med allt andra. Genom att ta in det goda, det är den bästa strategin. Fylla sitt sinne med det som är gott. Därför att om du lyssnar noga till vad Jesus sa i slutet där, vad sa han? När någon har drivit bort det onda, så går den onda anden bort. Och så tar han med sig flera andra kommer tillbaka. Så finner han att ja, men där jag gick bort ifrån, det huset är fortfarande tomt. Och så går han dit igen. Alltså man kan inte ha ett tomt inre. Det måste fyllas med någonting. Vad fyller vi det med? Låt dig uppfyllas av ande, säger Bibeln. Fyll ditt innersta med det goda. Låt dig ständigt fyllas med det som är gott. Med Guds ord, goda vanor, lovsång, goda vänner. Alltså allt det här som är gott. Då finns det inte plats för det onda längre. Och här tror jag, här finns en djup, djup hemlighet. Låt dig uppfyllas av ande. Låt dig uppfyllas av det goda. Låt Jesus själv fylla dig. Det är det bästa sättet att övervinna ondskan. Ska vi be tillsammans. Herre, vi tackar dig att vi inte behöver stirra oss blinda på allt ont i världen. Ibland kan vi bli förtvivlade när vi ser hur liksom ondskan bara väller fram med olika ansikten, både i Mellanöstern men också i vårt eget land. Tack för att du har besegrat det onda. Och tack för att det är sant att den som bor i oss är starkare än den som bor i världen. Och tack för att vi vet här att det finns en kraft som finns tillgänglig för varenda en av oss. Hjälp oss att inte kämpa i egen kraft. Hjälp oss att också veta när det är bättre att fly. Herre, när vi ska vända bort blicken, när vi ska fly det onda och inte se hur nära kanten vi kan komma utan att falla ner. Fader, vi ber dig, bevara oss. Bevara vak en, Herre. Bevara oss som sitter här. Bevara våra barn. Bevara våra äktenskap. Skydda oss från det onda. Och hjälp oss att hålla oss nära dig. Jesus, tack för att du vill ge oss kraft. Tacka dig. I Jesu namn. Amen.